På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Woop woop! Innan vi drar igång veckans avsnitt vill jag passa på att prata om poddens två sponsorer, och vi börjar med ICA Quantum Nacksta. Gänget är borta, de är så pass smarta att de har färdigrätter den här sommaren för alla möjliga tillfällen. Oavsett om du ska sitta i parken, vara på beachen en dag eller om du bara känner en kväll att nej, jag orkar inte grilla. Då drar ni till ICA Quantum Nacksta och handlar er färdigrätt. Poddens andra sponsor, Eurokakel, där har vi ett gäng som vet hur man ska hantera kakel och klinker, och de levererar det i hela Sverige. Besök eurokakel.omvandlaren.se för mer information. Nu rullar vi jingeln! Jag vill köra den där.
Det är så jävla bra.
Så här, okej, okay, för många kör ju då, men jag tänker så. Ja. Då säger vi varmt välkomna till ett nytt hockeybullsavsnitt. Vi skrattar in det här tillsammans med Erika Gram, som jag är så glad över att få spela in det här poddavsnittet med. Vad känner du?
Samma, tack.
Tack för att vara här alltså. Jag måste bara börja med, det är, vi ska föra till protokollet att det är mitten av maj när vi spelar in det här. Försäsongen full gång. Skriver du kontrakt mest nu, eller är det att du kör försäsongsträning? För du är ju både spelare och sportchef.
Ja, just nu så är nu är jag mer sportchef än spelare. Men när vi kliver in i säsong så blir det nog mer spelare än sportchef.
Men hur har det varit att gå in i den rollen då?
Spännande. Väldigt, väldigt kul, och jag är otroligt glad att Brynäs ger mig den här chansen att jag får växa in och jobba i en roll som jag ser mig jobba i framtiden, men samtidigt fortsätta att göra det jag älskar mest, spela ishockey. Det kan lika gärna vara så, jag vet i många fall på de sidorna att man ska behöva välja mellan en civil och en idrottskarriär, och jag är jätteglad och tacksam att jag kan kombinera den.
Men hur ser vanlig dag ut när man kombinerar att vara hockeyspelare och sportchef?
Jag kommer till jobbet på morgonen och jobbar då som sportchef, damansvarig. Har väl ansvar egentligen för hela damverksamheten, ända från 4-årig flicka till fullvuxen kvinna. Så att jobba med helheten. Sen på kvällstid kliver jag in genom dörren, omklädningsrumsdörren, och då är jag spelare precis som alla andra i laget. Och hittills har det funkat otroligt bra. Vi har tydliga roller och som vi jobbar efter, att på dagtid om spelarna vill någonting då hör de av sig till mig, och på kvällstid så pratar vi powerplay, bågar och djupa benböj.
Men rollerna i Brynäs IF, Andreas Takell, sportdirektör, och sen under Mikael Sundlöv, sportchef för herrlag, och du för damsidan. Är det lite så det ser ut eller?
Det är precis så det ser ut. Och sen har vi under där också en junioransvarig och en ungdomsansvarig. Så att vi är väl fem personer som jobbar dagligen med sportverksamheten i Brynäs då.
Men har ni en daglig kontakt gällande alla de här frågorna, eller är det att man jobbar lite var för sig?
Ja, alltså vi jobbar ju såklart över gränserna, om man får säga så, när det är gemensamma frågor. Sen är det fler som jobbar lite tajtare en vandra. Jag och Dakell till exempel jobbar ju väldigt tajt med många frågor just nu. Sen kommer det ju se annorlunda ut och pulsera lite under året. Men vi försöker i alla fall träffas en dag i veckan där hela gruppen sitter för att stöta, blöta, informera och hjälpa varandra. För att vi Brynäs IF tror på helheten, och det tror jag vi kommer bli väldigt starka av också om vi jobbar tillsammans.
Men när ni sitter där med fikabrödet och en kaffe i handen, vad är det man oftast diskuterar på de där mötena?
Ja, men just nu så är det väl, vi är ju inne liksom i en ny start lite för Brynäs nu. Det är många nya ansikten, och vi går in i våran treårsplan som klubben har arbetat fram, och det är väl mycket sånt vi jobbar med nu. Hur vi vill jobba vidare, hur Brynäs ska jobba, hur sportsorganisationen ska se ut, och ja, typ sådana frågor. Så det är ganska mycket bas nu för att egentligen sätta det nya.
Just när treårsplanen, kan du gå in lite mer i detalj vad den innebär och kanske din roll i det hela?
Ja, men det är väl egentligen att vi har ju gått ut med tydliga målsättningar för hela klubben. Det är väl mest då publik, ekonomi och sportsresultat som det är det vi kommunicerar ut, som det är det många efterfrågar och fans och samarbetspartner vill se. Men just den sportsliga delen så är det ju att elitlagen då, representationslagen här och dam, har ju nu varit lite i mitten bottenskiktet i tabellerna, och vi ska väl börja klättra uppåt där. Så vi har väl satt att nästa år så ska båda lagen ta sig till kvartsfinal då, och sen ska det där stegras så att det blir semi, och sen inom några år ska förhoppningsvis båda storslagen vara i toppen.
Känner du att det är lika mycket diskussioner om dam som här?
Nej, det är så. Där är vi inte än. Men det är mer och mer, får man säga, naturligt att dam är involverat i alla frågor och sådär, kontra vad det var kanske för några år sedan. Sen är jag ju lite ny i Brynäs, så det har hänt otroligt mycket Brynäs bara sedan jag kom sen förra året, då dam knappt var en fråga. Så det blir bättre och bättre hela tiden, men fortfarande är här hockeyn så pass mycket större och liksom, vad ska man säga, liksom huvudprodukten kanske fortfarande i föreningen. Så att det är klart att det blir ju mer frågor kopplat till dem, eftersom att det blir mer folk som är involverad kring deras verksamhet och deras organisation.
Men känns det som att Brynäs IF jobbar målinriktat för att lyfta damsidan till en högre nivå?
Absolut, ja. Annars hade jag nog inte tagit det här jobbet och den här flytten till Gävle Brynäs. Det var jag ganska tydlig med direkt när de kontaktade mig, att jag vill prata med de som bestämmer högst upp, för att jag vill vara 100% säker på att det här är en riktig satsning och inte bara någonting man säger för att det ska se bra ut eller låta bra, utan det var jag ganska tydlig med ganska snabbt, att jag vill vara med om det här är på riktigt, och jag känner verkligen att det är på riktigt.
Men vilka konkreta punkter finns det då som man ständigt vill förbättra?
Ja, men det är ju dels både sportsligt och att damerna ska få ökat budget, resurser kring. Vi har ju till exempel, för 2 år sedan hade damerna inget eget omklädningsrum. Det har vi fått nu. Otroligt fint träningsmöjligheter. Vi har samma fystränare i hela föreningen. Vi har bra träningstider. Hur man pratar till varandra på kontoret. Att vi jobbar här och damlag. Och till år har vi heltidsanställt en materialare för att vi ska få, ja, men ordning och reda och känna oss. Vi kan aldrig ska inte säga, vi kan inte på många år bli proffs på, om vi tänker på lönekuvertet, men att få komma till hallen och känna att det är högsta eliten och att man känner sig att allt är riktigt proffsigt, det kommer betyda väldigt mycket.
Men hur mycket är det du som har pushat den inriktningen, och hur mycket är organisationen i sig?
Alltså jag är väl anställd för att göra det. Och jag personligen har ett enormt driv, och framförallt ett enormt driv för just flick- och damhockeyn. Så att det är klart att jag har dragit ett tungt lass i det här och varit en stor del, men ingenting hade ju gått om inte föreningen står bakom det.
Vad är det tuffaste då i den där vardagen som du har? Nu pratar vi mycket sportcheferi här, men du säger från flickor 4 år upp till ert damlag. Jag kan tänka mig att ingen dag är den andra lik.
Nej, alltså just i början när jag kom så har jag jobbat nu under säsongen. Jag kom ju ändå i augusti, började jobba, då var ju hockeysäsongen redan igång. Så att jag har egentligen nu under själva hockeysäsongen har jag nästan bara jobbat med flickhockeyn och dragit igång den. Så att vi har gjort en tjejsatsning i år där vi har haft en träning i veckan i Gavlerinken för tjejer i alla åldrar. Oavsett kunskapsnivå och allting så har vi bara kört och haft hur kul som helst. Över förväntan snittat 25 tjejer varje vecka, vilket har resulterat i att till hösten startar vi 2 flicklag i Brynäs namn då. Tjejerna ska fortfarande kunna spela med killar här ute i stan, men att det finns ett lag, någonting att falla tillbaka på. Så det har jag jobbat mest med nu under vintern, och sen nu efter säsongen så fick jag den här nya helhetsrollen då. Så det har varit väldigt mycket jobb nu kring SDHL och egentligen försöka få upp ett lag, eftersom att den här säsongen som var, hade vi 9 utlänningar, 11 svenskar, var det tunn trupp. Vi hade en tuff säsong så att vi har väl egentligen gjort rent och börjat om från noll.
För du gick in i den rollen efter Magnus Karlsson. Var det planen att du redan nu skulle hoppa på det? För som det kommer att sägas ut för ett år sedan, så var det att efter karriären så skulle du gå in i en roll som damansvarig.
Ja.
Jo. Vad hände?
Det som hände var att jag fick väl en ny tändning för hockeykarriären och ville spela vidare. Det kanske inte var lika självklart för ett år sedan att jag skulle spela en säsong till.
Nej, men hur har de tankarna gått? Lägga av eller inte egentligen?
Förra sommaren så kände jag nog att det är sista rycket nu. Men ju längre säsongen har gått, trots att vi haft en tufft sportslig säsong, så har det som gett någonting nytt till mig för att gå in i nya dörrar, ny ishall och sådana där grejer. Att jag känner att jag tycker fortfarande det är otroligt kul. Jag känner att jag har ett otroligt driv på träningen och att jag inte är nöjd än. Och jag tror att jag vill spela till den dagen där jag känner att nu drivs jag inte av det här längre. Nu tycker jag inte att det är något roligt. Och hockeykarriären är en kort del av ens liv, så jag vill nog maxa den.
Sen när du levererar namn som Mikaela Kava och Lära Stalder, då kanske man blir taggad också. Rätt bra första serien med de två och dig.
Ja, om man får äran att spela med dem så blir det nog mycket klubban isen från min del, ja.
Men du är med och påverkar det, vilka som spelar, va?
Ja, jag och Mickan har ju spelat förut i Modo förra året, och hon är faktiskt nog den, skulle nog säga, den bästa spelaren jag spelar med. Jag tycker vi kompletterar varandra väldigt bra, våra spelstilar, och vi är även kul utanför isen.
Ja, vi får återkomma till bästa spelare, så för det är ju en del av den här faktarutan som vi kör. Aha, i förlåt. Hockeypulsen. Nej, men du kanske nämner ett annat namn där. Första är smeknamn.
Mitt smeknamn.
Ja, har du något?
Ja, i hockeyvärlden så Erkan.
Inte efter Erkan Sengini?
Nej, men alla kopplar ju till det, så det är faktiskt inte så himla kul. Men många säger Erkan faktiskt. Annars är det nog Erika, och vissa säger väl typ Gram.
Men Erkan, är just att det är baserat på ditt namn då? Eller är det en annan story bakom det?
Nej, det är bara baserat på Erika liksom. Erkan.
Ålder?
28.
Vad känner du för den siffran?
Dagtid på jobbet känner jag mig väldigt ung. Kvällstid i laget känner jag mig extremt gammal. Så att jag tycker jag har en perfekt kombination.
För man måste ju säga det, du är född 91. I SDHL nu, det är ju fler 00 än 91 år.
Exakt, så kvällstid är jag gammal, men dagtid på jobbet är jag ung. Så att det är ju helt fantastiskt, jag får det bästa av två världar.
Hur känner du liksom för den ansvarsbilden? Du har ju varit kapten under så otroligt många säsonger. Men känner du när du vaknar upp att, nej men, att du är en naturlig ledare på något sätt?
Ja, det tror jag att jag nog varit sedan jag var ung. Jag har varit ju tränare för ett flicklag i Kramfors när jag var 11, så att det började nog ganska naturligt när jag var ung. Det här med kaptensgrejen, och det har jag aldrig sett som någonting, att det är något speciellt så, utan jag är mig själv. Och min filosofi är att alla i laget ska känna sig som kaptener, att alla ska ha sitt se på bröstet och bidra med det de är bra på. Sen är det klart att man måste ta ansvar åt vissa, av vissa anledningar ibland och sådär, men just kaptensgrejen, jag skulle vara precis likadan utan att se.
Fordon?
Volvo XC40 från bilbolaget.
Du, jag såg den här när du åkte in på parkeringen, och tänkte, det där är en snygg bil. XC40, det är fina grejer. Bra färg också, någon slags röd nyans på den.
Nej, men jag kör en bra bil. Det ska jag inte sticka under stolen om.
Tjänar mer än en riksdagsledamot. Och de tjänar, jag har ett arvode på ungefär 65 000.
Nej.
Din favoritplats?
Sommarstugan i Finnmarken, en mil utanför Kramfors.
Det här är ju kanske ett känsligt ämne för dig. För jag vet att många säger ju född och uppvuxen i Kramfors. Men det är ju Frånö som gäller, eller hur?
Det är Frånö, det är viktigt.
Varför är det så viktigt? Det är ju 5 kilometer söder om
Stämmer.
Kramfors.
Det är väl mycket för att när man var liten så var det ju liksom bybo. Jag var ju en bybo, jag var ju inte från stan. Jag var ju från Frånö, det var ju 5 kilometer utanför. Och man spelade ifrån SK i fotboll liksom, och det vart, gick på byskolan. Och det blev lite som att någon form av, jag vet inte, rivalitet och sådär. Så att det, jag är en stolt Frånöbo, eller för detta Frånöbo.
Men hur är det då att flytta till Gävle? Du har ju bott i Övik tidigare. Det är ju inte direkt en miljonstad Gävle, kan man ju säga. Men du sa innan vi träffades här också att du kände att det är skillnad på Gävle och Övik.
Men det känns som en miljonstad. Jag får panik. Alltså första träningen när jag kom hit, när vi flyttade hit. Så vi bor ju söder om stan och Gavlerinken ligger ju norr om stan. Så att jag måste ju då korsa stan. Det behövde jag Övik också när jag skulle till Fjällräven. Men kom ju för sent första träningen. Jag hade ju räknat med att det tar väl typ 5-10 minuter med bil, men det var ju typ när alla slutade jobbet. Så det var ju bilköer. Och jag klarade inte av det. Så att jag åker hellre lite senare till jobbet på morgonen till Gavlerinken för att slippa åka hem mellan jobbet och träningen, för att jag, alltså det är sån inre stress.
Har du kommit in i Gävle-livet då?
Jo, men det tycker jag. Det känns faktiskt som hemma. Jag trivs jättebra.
Då var du på toppen av din karriär.
Jag måste nog säga 2000. De fyra åren mellan OS 2014 till 18. Jag bröt ju foten mitt i allt där, men skulle nog säga någonstans där.
Säsongen...
Fast jag hoppas ju att jag inte har peakat än.
Att du har någon riktigt bra säsong kvar.
Ja, det skulle ju vara jättefantastiskt. Eller ja, det är därför jag fortsätter. Jag inbillar mig att jag inte är färdig. Så att det...
Om jag säger att jag tycker att du var som bäst sista säsongen i Modo när du spelade med just Kava och Kohanchuk. Vad kände du för den säsongen? Det känns som att det var en hög nivå på mycket då.
Jo, men det var det. Men det handlar också mycket om omgivningen. Jag i så fall tycker väl att när jag var ännu yngre, när jag, Tina Enström och Emma Nordin spelade med Modo också, var vi extremt bra tillsammans. Och
91-kedjan.
Ja, precis. Ångermanlandskedjan, den var fin. Men jag har haft, jag skulle nog säga lite så här toppar och dalar. Och samma i landslaget har man haft bättre och sämre säsonger och sådär. Men omgivningen är ju, det spelar ju väldigt stor roll faktiskt. Det är ju en lagsport man har valt att spela.
Hur bra var du i Brynäs den gången säsongen då, 18-19?
Nej, men det var väl så där ändå OK tycker jag. Och framförallt så hade jag roligt när jag spelade hockey. Och det är det absolut viktigaste för mig. Och vi hade en tuff säsong, tunn trupp, mycket skador. Jag tror det var typ 3 matcher vi hade 15 spelare på isen. Så att, det var, klaga inte på istiden i alla fall. Det var nästan så att man grät när man kom hem för man fick spela för mycket.
Din största motgång?
Sportsligt eller?
Här får, det är fritt att tolka. Du kan välja både en sportslig motgång och en personlig motgång utanför rinken och isen.
Mm, ja, sportsligt är det väl när vi förlorade OS-bronset i Sochi 2014 där i tredje perioden, och nu för några månader sedan när vi trillade ur AVM. Personlig så var väl när jag hade min nervsjukdom 2011.
Ska vi börja prata om det sportsliga då? Jag följde ju er under OS 2018 och inför den turneringen så var det ju mycket snack om revanschlusta just för OS 2014 när ni slutade 4. Om vi backar bandet till för 5 år sedan 2014, vad var det som gjorde att ni slutade 4 där?
Ja, men 4, alltså framförallt så i efterhand är det ju ändå en okej prestation från oss med tanke på att vi var absolut inte tippad så högt. Vi hade ju varit 5-6 liksom tidigare år. Vi hade en bra grupp där tycker jag i Sochi, och jag tycker vi drog åt samma håll. Vi slog ut Finland i kvartsfinalen och det var ju en extremt bra prestation. Sen i bronsmatchen ledde vi med 2-0 inför tredje perioden. Och sen tappade vi ju. Vi var ju helt, de gjorde 2-1 ganska snabbt i tredje. Vi var ju helt lamslagen. Jag kommer ihåg, ingen sa ett ljud på bänken. Alltså inte coachen, har varit helt knäpptyst. Vi hade faktiskt ett ganska ungt orutinerat lag. Och jag tror att det kan ha varit lite det att man blev tagen av stunden. Och att det blev den klassiska klyschan att vi var mer rädd för att förlora än att vinna.
Och sen spolar man fram 4 år. Då är det ett mer rutinerat lag i Sydkorea. Och vad hände där? En 7:e plats, en missräkning såklart.
Absolut. Där tror jag väl att luften gick väl lite ur oss när... Jag kommer inte ihåg. Vad hände i gruppen? Vi förlorade mot Schweiz. Missade vi kvartsfinal?
Ja, ni slutade 7, så det blir placeringsmatch 6:e, 7:e.
Det var ju OS var ju jättekonstigt som spelades där, att man, om man förlorade fick man möta någon som redan hade varit ännu sämre, och så fick man möta Japan igen och förlora. Jag tror mer att när medaljchansen försvann så var det lite luften ur, och då var det som att det var nog jättekonstigt.
Var det skitsamma egentligen?
Nej, inte skitsamma, det är fel ord, men det var väl ändå, eftersom att man har byggt upp någonting och var ändå så otroligt laddad, så blev det ju lite luften ur sådär. Det jag har kvar från OS i Pyeongchang i minnena, det är bara typ suddigt.
Du minns inte så mycket?
Nej, alltså det känns bara, man hade väntat och jag hade tagit känsligheten från jobbet och jag hade verkligen, verkligen, verkligen laddat bara, gud, där nu är liksom the time of my life. Och så blev det bara sån enorm pannkaka av allt. Så att det är typ luddigt, suddigt. Så jag kommer inte ihåg vad matchen och hur det gick.
Tänker man från förra sommaren, eller förra sommaren, då började du träna på ett helt annat sätt också och vara professionell hockeyspelare fullt, för du fick SOK-stöd och sen så hjälpte även Modo till. Så att det var en storsatsning som inleddes just mot OS 2018, eller hur?
Exakt, så jag tror väl att det varit lite, alltså, ja, helt enkelt luften ur efter det. Det var jäkligt tufft att resa sig efter OS för att man hade gjort en sån enorm liksom satsning mot just det. Så att, men återigen, så det är någonting som jag känner mig inte klar. Jag tycker att det är kul att spela hockey.
Vilket ansvar bär Leif Borg där? För han fick ju motstå enormt mycket kritik. Ja, men egentligen alla sina år som förbundskapten, men framförallt där efter OS.
Alltså, först och främst så är ju man är ju ett lag liksom. Det är ju spelare och ledare tillsammans som bär ansvaret i alla situationer, såklart. Men det är väl inget att sticka under stolen om att egentligen alla år med Leffe var otroligt stormiga. Och det blev ju sällan prat om det sportsliga resultaten, utan det var ju mycket prat om allt annat, vilket jag tror så här efterhand kan såklart ha gnagt mycket på gruppen och sådär. Men det som är lite tråkigt är att just det sista året inför OS så var det ändå ganska lugn och ro, just det här mediala och sådär. Så, och vi hade en väldigt bra landslagssäsong bakom oss. Så
för det minns jag, det var ju efter med Eliasson och Jenny Asserholt-gate, om vi ska kalla det så. Det kändes som att under hösten där och vintern, jag träffade ju många av er under turneringen Fyssen där i precis, vad var det, i december det året. Det kändes som att ni hade lagt det bakom er på något sätt och svetsat samman som grupp just inför det OS-et.
Ja, exakt samma känsla hade ja, vi också. Och men ja, det finns nog många anledningar till, men just OS 2018 har jag lagt bakom mig för länge sedan. Det är nästan mer jobbigt det som hände för några månader sedan här.
Just om vi hänger kvar vid det, riktningen som togs under Leif Borg, som du säger, det var stormigt, han kom in, ville ju förändra väldigt mycket. Var det en för stor kontrast på något sätt jämfört med det som hade varit innan?
Nej, men med facit i hand nu så tror jag att det var mycket fokus på andra saker än hockey. Säga vad man vill om Leffe sådär. Ja, vi har haft våra duster och vi har pendlat upp och ner och sådär, men hockeymässigt tror jag nog inte han har lärt mig jättemycket. Men som alltså människa och person så har han lärt oss otroligt mycket. Ibland kan jag komma på mig själv att oj gud, det där, om det där har Leffe lärt mig sådär. Men just hockeymässigt så togs väl fokuset bort kanske lite då och då. Och jag tror att svensk damhockey behöver mer fokus just på det hockeymässiga och det som händer ute på isen.
Men beskriv han som coach och människa.
Rak, tydlig. Det är för sig någonting jag gillar, men det finns ju en balans. Jag tycker ändå att han, under de här 5 åren vi hade honom, så tycker jag ändå att han skiftar lite grann från att vara otroligt auktoritär till en början och verkligen pekade med hela handen, och ville man inte följa det så då var inte många som vågade säga någonting så. Men jag tycker ändå att på de sista åren mjuknade han och ändå kunde möta oss på ett helt annat sätt. Men jag tror att han skulle passa bättre i en roll just runt om och en mer administrativt, mer någon form av ja,
mentor eller bollplank till
typ
någon förbundskapten.
Ja, säkert så att han är nog klar med just hockeymässiga biten.
Och sen så går vi in på det som hände här för ett par månader sedan när ni ramlar ur AVM. Fortsätter på förbundskapten spåret. Ylva Martinsen kommer in. Vad försöker hon implementera direkt?
Ja, hon försöker väl sätta sin liksom touch och prägel på vad, hur hon vill spela och liksom nya damkronorna. Och vi ändrar ju egentligen allt. Alltså det är ju för det första nytt lag, ny grupp, spelidén. Så det är ju,
på vilket sätt?
Nej, alltså det är en helt ny spelare än vad Leffe hade, och allting har känts superbra, nytt och fräscht och roligt. Det har känts spännande att komma och åka iväg med landslaget och ja, nej, jag kan säga att de senaste åren har jag inte alltid haft den känslan att man är skittaggad på att åka iväg med landslaget, men det här året har det varit sjukt roligt att vara med landslaget.
Vilken typ av hockey förespråkar hon då?
Nej, men det är aggressivt pressspel, mycket fart. Egentligen samma spel är det som alla lag har i Svenska Hockeyförbundet. Damkronorna ska spela, vi spelar likt.
En modern hockey kan man säga.
Ja, det är väl så det kallas, va?
Ja, det är så det kallas. Och snart är det modern. Allt går i cykler. Det
exakt.
Vad hände då i Finland egentligen? Jag läste faktiskt en intervju med dig där du sa att det var inte, eller om det var att du sa det här direkt till mig kanske till och med, men det var inte där och då ni åkte ur AVM, utan det var en längre process egentligen.
Ja, men det är väl känns som det. Alltså, du har ju följt, eller många ni har följt om och under många år. Det känns som vi har ju suttit på bottkanten nu ett tag, och det var väl egentligen bara på tiden att vi skulle braka igenom liksom. Men det kändes absolut inte som att det var år vi skulle göra det. Det har inte haft den känslan alls. Nu är det nytt för år också att två lag åker direkt ur, vilket det inte var förut. Då har man ju kvalat de två sista lagen. Och 2013 så spelade vi just kval då i ett VM, så vi var ju varit där förut. Men efter den här landslagssäsongen och liksom det här nystarten och allting, så det fanns inte ens tankar på det. Kommer till Finland, har en fantastiskt bra träningsmatch mot Japan innan turneringen, vinner med 3-0, spelar hur bra hockey som helst. Turneringen börjar, vi inleder första matchen mot Tyskland, vinner skotten med 50-15 och förlorar på straffar. Jag tror tyvärr att det satsar lite spöken redan där. Det är väl ingenting att himla om att man vinner matcher när man gör mål. Vi gjorde knappt några mål och vi höll inte tätt bakåt, och då gick det inte vägen.
Rent kvalitetsmässigt av den här truppen som åkte ur, om du jämför med tidigare upplagor som du har varit med och spelat i Damkronorna, hur bra nivå var det på det laget?
Ja, jag tycker det var alltså bättre. Jag tycker vi hade en bra mix av unga, hungriga talanger, och sen vi rutinerade var ju också med där. Men vi var ju sämst när det gällde. Vi är inte ett lag som ska spela i BVM, så är det bara. Men vi var sämst när det gällde. Och sen hur det fungerar liksom i grupperna i VM, det är väldigt speciellt med A och B-sidning, och att två lag åker rakt ur. Det finns som ingen livlina direkt. Så att,
ser du på det? Det är ju ändå brutalt.
Det är brutalt. Schweiz kom ju femma och förlorade alla matcher. Och det skulle de tekniskt sett kunna göra typ flera år framåt. Och inte vinna en enda match och hela tiden sluta femma. Det är för mig en gåta, och vi vann med 7-0 mot Schweiz under säsongen när vi spelade Eurohockey Tour. Så upplägget, nja. Som jag sa, det finns inga livlinor, utan vi spelar med kniven mot strupen direkt, eftersom att vi torskar första matchen, och då blir det ju ganska snabbt så.
Och sen är Damkronorna, du var inne på att det var en mix av äldre spelare och yngre förmågor som kommer upp och så. Det känns som att det är en liten generationsväxel. Jag tänker på det äldre gardet med dig, Fällman, Nordin, Gran. Och sen är det de här yngre, Vaccin, Nylén Persson, Anna Olsson. Det känns som att det är något som är på väg att hända i Damkronorna just nu. Det äldre byts ut mot det nya.
Ja, man har ju själv varit med om det här, eftersom att man har spelat landslag över 10 år, så har man ju varit med i många generationsförändringar och sådär, och nu står man där som äldst nästan, så det är ju spännande. Just gruppen tycker jag har varit mycket bättre än på länge. Det känns väldigt naturligt och enkelt, och jättebra gruppsammanhållning och prestigelöst och allting. Så att jag vet inte. Det är kanske vår generation som är klar nu. Vi har ju varit med om ett och annat, så vi är väl halvt skadade efter allt vi har varit med om. Så att kanske vi som ska tacka för oss och släppa fram de nya nu.
Kommer du göra det då?
Jag har inte bestämt mig. Jag tyckte det var jättejobbigt där, och man kommer på sig nästan varje dag, så slår det en att åh, shit, vad har hänt? Åh. Samtidigt känner man någon form av ansvar. Sverige ska upp direkt. Det finns ingen snack om saken. Sverige är inte en nation som ska spela i ett BVM. Det hörde man bara säga orden nu, så låter det helt sjukt.
När kommer du ta det beslutet då, om du fortsätter den landslagsresan?
Nej, men det får väl växa fram, och sen ska man bli uttagen också. Det är inget man ska ta för givet, och det har jag inte gjort någonsin, tror jag, utan jag är lika stolt och glad varje gång jag blev uttagen och får representera Sverige. Och sen får vi väl se. Som jag sa, det har tagit ganska hårt det här, men har en bra dialog med Ylva och de andra coacherna, så att vi får se vad som händer. Jag älskar i alla fall att spela hockey och kommer fortsätta att göra mitt bästa på isen.
Jag vet ju att du har många goda vänner i det där landslaget. Team Pojknamn, som ni kallar det. Nu har ju Anis Vedin ramlat ur den gruppen och hon la av. Men hur resonerar liksom Fällman, Gran?
Ja, vi har inte pratat så mycket om det faktiskt. Vi
tar ni beslut tillsammans?
Ja, vi pratar om det såklart. Vi ska samlas upp nästa helg här nu i Stockholm och köra en liten reunion på pojknamn, så vi lär väl diskutera lite då, men jag tror att vi sitter ganska likt, att de är väl också valet kval och sådär. Men alla ska ju fortsätta att spela i Luleå, vilket är otroligt kul. Bra för ligan och bra för svensk damhockey, oavsett om vi spelar i landslaget eller inte, att många av oss äldre ändå fortsätter.
Vi hänger kvar vid den här punkten faktiskt, utan din största motgång, för nu har vi ju gått igenom det sportsliga. Men på sidan av sommaren 2011, du får en allvarlig nervsjukdom. Jag vet inte om jag kan uttala mig, Guillain-Barrés syndrom.
Ja, Guillain-Barrés syndrom.
Ja, nästan i alla fall. Ja. Men ta oss igenom, du har ju berättat om det tidigare och du har skrivit en bok också, från förlama till olympier. Men ta oss igenom den perioden nu när det har gått några år.
Ja, just nu så känns det typ overkligt att jag varit med om det. Att jag knappt kunde gå liksom, eller jag kunde typ inte gå. Nej, men jag låg ju 9 veckor sängliggade för att när mina nervrötter till baksida lår och rumpa blev ju inflammerade. Ungefär som att man får ögoninflammation, men istället så satsade det på mina nervrötter av någon anledning. Jag har ingen aning varför. Vilket gjorde att de blev död typ. Sjuka. Så jag kunde inte ta mig framåt och gå och sådär. Och sen tog det så lång tid innan de visste vad det var. Så att jag hade ju många tankar där under de där 9 veckorna. Det var inte tankar på att spela hockey, utan det var mer tankar på att leva som en vanlig människa igen. Och till slut så fick jag hjälp och jag tog mig tillbaka till hockeyn och hade en helt fantastisk säsong efter det. Vi tog SM-guld med Modo. Och sen dess har jag mått bra. Jag har väl haft lite skov och sådär, men jag har mått bra och kunnat kört vidare. Och med facit i hand så är jag ju tacksam för att vad jag gick igenom de där 9 veckorna har nog gjort att format mig lite för den personen jag är idag.
För du var uppe i Umeå då och läkarna visste inte om det var MS heller, vilket är en betydligt allvarligare sjukdom. Och jag kan tänka mig att det måste vara de här veckorna som du beskriver, det måste vara en mardröm att vänta på ett besked också.
Ja, alltså jag hade ju sjukdomsperioden i 9 veckor och det var väl typ vecka 7 kanske. De sa att jag var mycket Sundsvall på sjukhuset och då sa de där att vi kan inte hjälpa dig mer, så vi ska skicka dig till en MS-specialist. Och då fick jag vänta 10 dagar på den tiden, så det var väl mest under de 10 dagarna då man googlade på MS varje dag och insåg att jag har ju MS typ där. Så att man pratar om ångest och sånt, men jag tror nog att jag har upplevt alltså extrem riktig ångest. Alltså en kväll, jag kommer till och med ihåg att det var den 23 juli 2011, så då det är nog kanske den värsta kvällen i mitt liv.
Ta oss tillbaka, va?
Nej, men då är jag helt säker på att mitt liv var över. Alltså det var att sen finns ju otroligt fin medicinering nu i dagens samhälle mot MS och sådana grejer, men jag var ju helt bombsäker på att det blir ett liv liksom i rullstol och sådär, och var 20 år och ung sådär, så jag var helt knäckt. Jag kommer ihåg att mamma, de kunde knappt, alltså jag kunde knappt andas liksom, det var panik.
Och sen får du besked att det inte är MS. Ja. Vad händer i din kropp och vad händer i ditt huvud då?
Nej, det... Jag vet inte, av någon anledning så var jag ganska lugn innan när jag kom till sjukhuset i Umeå. Och sen träffade jag ju världens bästa läkare också som... Ja, helt magisk. Men han undersökte mig och sa typ efter 5-10 minuter att du absolut inte är MS. Så att det gick ganska fort där.
Kan den här sjukdomen Guillain-Barrés syndrom... Kan den återkomma? Eller är det nu när du har haft den så kommer du inte behöva dras med den igen?
Jo, det finns former av den som är kronisk. Men då får man tillbaka symptom ganska snabbt. Och då får man det som skov, alltså man får det lite då och då. Men jag har ju inte känt såna här extrema symptom sen när jag väl låg där och var sjuk. Utan ungefär 1-2 år efter så fick jag som lite problem ibland med känselbortfall och huvudvärk fick jag ganska ofta och liksom trötthet. Men det försvann mer och mer. Så att det går att få liksom sådär en gång som jag fick. Så att jag hade väl tur.
Gav det dig ett annat perspektiv på livet?
Ja.
Hur då?
Jag uppskattade det lilla. Från att inte kunna ta sig upp ur sängen själv. Från att inte kunna gå på toaletten själv. Bara uppskatta det och kunna kliva upp och... Sen är det vissa dagar när jag blir arg på mig själv när jag inte uppskattar eller tänker så att sen tror jag att den tiden och det, alltså den motgången, att just det här med att kämpa och verkligen allting går bara man vill, att man bestämmer sig och att man tror på det man gör och sådana grejer har nog jag också fått med mig ganska mycket därifrån.
Jag kan tänka på att det var veckor och en mardröm man inte hade kunnat gå igenom utan sin familj.
Absolut inte. Det, och så här efterhand så förstår jag förstår nog inte än idag hur dåligt de mådde och hur jobbigt det var för dem. Min lilla syster var 11 år då, jag kommer ihåg det som igår liksom, att hon förstod inte riktigt vad som hände och hon undrade varför min rumpa var plattare än mammas liksom, och varför jag inte kunde leka med henne och såna där saker. Så att ja, nej, de...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Vi har nog blivit stärkta allihopa av det.
Vi går vidare. En okänd talang.
Mitt lokalsinne.
Ja, men det har jag faktiskt hört talas om. Berätta mer här.
De kallar mig för GPSen.
Så fort, vad jag har hört, så fort det är en ny stad, du behöver egentligen bara titta på Google Maps eller en karta så vet du exakt var du ska gå. Knappt det.
Ja, jag har väl ganska bra lokalsinne så. Framförallt om jag har varit på en plats innan så har jag inga problem. Och jag är duktig på att hitta. Så att när jag skulle flytta till Gävle nu så tog jag upp Gävle. Och så, ja, där ska jag bo, där är Gavlerinken. Så gick det ganska snabbt att hitta ändå.
Hur kommer det här sig att du har den här talangen? Är det...
Jag vet inte. Jag gillade geografi alltså, när jag gick i skolan och sådär. Och tyckte typ kartor och sånt var superspännande. Men sen tror jag väl bara att det var något fint som jag fick av mamma och pappa.
Har du dragit någon nytta av det i hockeyspelandet? Att man på något sätt kan lokalisera sig på isen också?
Nej, men jag, nej, det jag hoppas det. Alltså, jag har väl ändå okej speluppfattning och sådär. Så det är väl... Men jag använder väl mest när jag ut och reser med landslag och sånt. Då är jag reseledaren.
Bra split vision både på semester och i hockeyspelandet kan man säga.
Nej, jag behöver inte ens komma ihåg öppettiderna. Är jag vaken så har de öppet.
ICA Kvantum Nacksta. Lite öppnare.
Bästa spelaren du spelat med?
Ja, det är väl nog Mikaela Kava eller Tina Enström.
Vad är det som gör dem så speciella? Om vi ska se vad du känner. Det är ju många som har sett dem här och säger att de är fantastiska hockeyspelare. Men du som har varit i samma omklädningsrum och stått på samma is. Vad är det man känner när man spelar bredvid dem?
Man blir trygg. De är otroligt spelsmart båda två och... Sen beror det väl lite på också. Jag, alltså min spelstil passar ju ihop kanske med deras spelstil. Så det är väl därför också man trivs att spela med dem. Men det är de två spelsmartaste spelarna jag någonsin spelar med.
Bästa spelaren du mött?
Jag vet. Viktor Hedman.
När möttes ni?
När vi var små.
Jaha, okej.
Okay. Då spelade jag med Kramfors 90 och han spelade ju med Modo. Och... Han var stor och tung redan då.
Hur var det med att honom?
Jag kommer ihåg att man... När man kom upp till 10-12 års ålder, när vissa killar började växa lite grann, och då var man ju rädd när han skulle skjuta slagskott, kommer jag ihåg, för han var så himla stor.
Är det någon från OS eller VM-turneringar eller kanske SDHL som du har tänkt att wow, det här är någonting annat?
Ja, men... Jenny Hirikoski är ju bra.
Ja, hon är rätt bra, ja.
Ja, och hon har varit bra under så lång tid. Så att hon är... Det är en imponerande atlet faktiskt.
Och var ju på väg att ta sitt Finland till ett rätt imponerande guld.
Ja, nej, hon är bra. Och det jag är ju mest imponerande är att hon har varit så otroligt bra under så pass lång tid.
Ett val inom hockeyn du ångrar?
Alltså, jag kan inte komma på någonting jag ångrar riktigt. Jag är ganska... Eller får man säga nöjd med sin karriär? Det kanske man inte ska säga.
Men... Det får man absolut säga.
Nej, men alltså, det kanske låter fel, men med facit sådär, nu i efterhand så kanske jag skulle ha bytt test och bytt lag tidigare i min karriär. Alltså för att mer uppleva och just känna just det här jag har känt kanske i år, alltså den här nytändningen och sådär. Men med det sagt så ångrar jag ju inte en sekund utav det jag har spelat i Modo. Alltså herregud, jag älskar både Modo och den tiden jag haft där. Men kanske liksom testa någonting annat.
Vi måste nästan ta det ändå. Du är ju en urmodig på alla sätt och vis.
Alla sätt och vis.
Och jag vet ju att det började finalen 99.
Oh.
Mot Brynäs av alla lag. Det måste påverka det på något sätt när du valde Brynäs. Att det är ju antagonisten på något sätt sedan 20 år tillbaka.
Om inte annat så påminner mamma mig.
Och var det så?
Ja, Erika, du kommer väl ihåg hur du kände 99? Ja, det kommer jag ihåg.
Nej, men att det var ju verkligen en hockeybomb som slog ner för nästan exakt ett år sedan när du valde att lämna Modo för Brynäs. Modo som du representerat, ja, men hela din seniorkarriär, var du kapten, vunnit SM-guld, en ikon. Du har pratat om att din tröja ska upp i taket. Alltså, varför lämna egentligen?
Hockeymässigt, så det var inte hockeymässigt, det var inte därför jag lämnade. Jag sökte mig aldrig egentligen bort för hockeyns skull, utan det var mer som utvecklas som människa och person. Och Brynäs hörde av sig med den här damsatsningen och frågade mig om jag var intresserad av att jobba med den och hjälpa till. Och jag kände att det var inspirerande, kul och lärorikt för personen Erika. Och ångrar absolut inte en sekund. Och jag har hela tiden sagt att jag vill jobba med sporten hockey. Och därför så blev det ett bra beslut. Och som jag sa, det var för personen Erika, och jag känner att jag utvecklas otroligt mycket som människa.
Hur lång tid tog du på dig innan du tog det beslutet?
Vad tog det? 1,5-2 månader typ.
Ja, det var så lång tid ändå.
Alltså det var hemskt. Det var många, mycket tårar, många som sömnlösa nätter och jag blev, alltså till slut så var det nästan så att Jonas, min sambo, fick nästan säga åt mig att nej, men alltså nu får du ge det. Nu måste du. Du vet ju innerst inne egentligen vad som är rätt och vad du vill göra, men du måste ut med det nu för att du kommer gå sönder snart. För att jag kände väl ändå efter ganska snabbt att, eller egentligen så är det så här att jag har fått otroligt fina erbjudanden från andra klubbar många gånger tidigare, men jag har alltid känt att jag har någonting mer att hämta i Modo och känt mig inspirerad och kul att stanna. Men den här gången var det någonting inuti mig som sa att det är dags. Och det kände jag ändå ganska tidigt, men att sätta ord på den känslan är bland det värre jag har gjort.
Så att, hade det inte blivit Brynäs äventyret nu, hade det kunnat bli så att ett år till Modo som lägger av?
Svårt att säga, men mycket möjligt.
Och jag kan också tänka mig att de här klubbarna som hört av sig, så Luleå måste ha varit där, kollat, är du sugen på att komma upp till Norrbotten? Jag kan tänka mig Linköping också.
Ja, det har varit egentligen olika klubbar från år till år sådär, som jag har haft mer eller mindre kontakt med typ alla under någon period utav karriären.
Hur länge ser du själv spela?
Alltså jag vet inte. Vissa dagar ser jag mig själv ta typ ett uppehåll och kanske bilda familj och sen fortsätta igen. Och vissa dagar känner jag väl att jag är på sluttampen. Och det pendlar jättemycket. Men jag har sagt till mig själv och även till min sambo liksom att jag vill verkligen hålla på tills jag känner att nej, jag är inte glad av att gå till träning längre.
Du känner fortfarande den glädjen?
Ja, alltså det är barmark nu. Alltså det är barmarkssäsong nu och jag är så taggad. Ja, det var länge sedan jag kände mig så här.
Inte många spelare som brukar säga det om barmarksträningen.
Nej, men alltså jag vet inte om det är liksom att det är nytt, att man är en ny klubb, nytt upplägg, annorlunda och sådär. Alltså, men det är så kul. Idag är vi innebandy, jag är så taggad.
Kan du tänka dig återvända till Modo? Mm,
ja, såklart. Den dörren skulle jag aldrig stänga. Örnsköldsvik är hemma. Det är det verkligen. Även fast jag kommer från Kramfors så har jag bott halva mitt liv i Övik och sambon är från Övik. Så att Övik är hemma. Modo kommer alltid vara klubben, stora klubben i mitt hjärta. Så att om det är som spelare, ledare, kontorsgumma, det vet
man aldrig.
Ser
du det som sannolikt?
Ja, absolut. Det ser jag väl absolut inte som något hinder så. Sen om det blir jobb på Modo eller om jag kommer jobba så, men jag tror absolut kanske att jag återvänder till Övik.
Du vet att de söker sportchef, va?
Ja, men jag tror inte riktigt att jag är kvalificerad där än.
Men det vill jag ändå ta upp med dig. Det finns ju inga kvinnliga sportchefer för ett herrlag eller för en förening stort. Nu är du på damsidan. Är det ett mål för dig att bli pionjär egentligen inom det att jag var första kvinnliga sportchef?
Ja, eller jag ställer inte fråga till dig. Tror du att det är möjligt?
Det tror jag absolut. Jag har ju gjort några GM-listor under senaste 2 åren. Och då har jag haft Daniela Rundqvist med på en sån lista. Kim Martin också. Så det finns ju, och nu har du inlett den här banan också. Så det finns ju namn där ute som jag skulle tycka var väldigt intressant att se på den posten.
Mm.
Och med din erfarenhet, ditt kontaktnät, varför inte känner jag?
Ja, men det är såklart någonting som ligger och lurar. Liksom. Skulle vara jättekul. Och det som framförallt skulle vara roligt att driva med, så dels för att jag älskar ishockey överlag. Sen att det är väl många som tror att en kvinna inte kanske skulle klara det. Och då undrar jag egentligen om det är för att det är en kvinna.
Men vänta här nu. Så en kvinna skulle inte klara av att skriva kontrakt och signa spelare, prata med scouter, agenter
det
och så vidare?
Jag tror det. Men det är ju folk som hävdar att jag tror inte att en kvinna kommer klara det i den mansdominerade branschen. Och då vill jag egentligen veta, är det för att hon är kvinna eller för att hon inte är kompetent? Det är det som är grejen. Att jag vill visa att det handlar inte om kön utan det handlar om kompetens. Så det är väl det som driver mig lite. Och sen kan jag ärligt säga att som damhockeyspelare har man egentligen hela livet, karriären, fått stått på sidan eller fått kliva åt sidan. Och det tycker inte jag är okej. Så att jag vill väl bara visa att det går och att hockey är för alla.
Känner du att du kämpar för sporten hockey i stort på något sätt och driver den framåt? Eller är det din egen personliga vinning du kämpar för?
Absolut inte min egen personliga vinning, för då skulle jag nog hoppa ner havet för länge sedan.
Det lät brutalt.
Ja, det lät jättebrutalt, hörde jag. Nej, men inte för min personliga vinning, men såklart så utvecklas man ju som människa och vill hela tiden framåt. Det är ju inget stick under stolen, men det hade man kunnat gjort i vilket yrke som helst, tror jag. Så jag drivs ju av för att jag tycker att det är roligt och för att jag tycker att framförallt att det är kärleken sporten, tror jag. Och sen är det klart att jag drivs ännu mer just damhockeyfrågan för att det är så pass ojämställt som det är. Och för att jag vet att svensk hockey kommer att må så mycket bättre av om det blir en helhet. Och att det blir verkligen en sport för alla, oavsett kön, var man kommer ifrån, läggning, whatsoever. Så tror jag att vi kommer bli så mycket starkare.
Hur ska man driva den utvecklingen? Var ligger ansvaret? Är det hos klubbarna, hos förbundet? För ni spelare pratar om det hela tiden. Men ja, det är ju, ni kan ju inte påverka allt.
Nej,
ni kan lyfta ämnet, men
därför är det ju helt fantastiskt att jag sa det efter VM också när du åkte ur, att jag är glad att sitta i den position jag gör till att ändå kunna vara med och påverka. För som spelare så kan man inte påverka jättemycket, men just i den roll jag sitter i så kan jag ändå vara med och driva vissa frågor så. Men jag tycker att ansvaret ligger hos alla. Med större ansvar på vissa delar.
Vilka då, tänker du?
Ja, Svenska ishockeyförbundet kanske måste ta ett beslut om vart de vill komma med svensk damhockey. Just nu ska vi spela BVM nästa år. Och det tror jag inte bara är spelarna och ledarnas fel i det laget som spelade nu senast.
Men prata om skillnaden där. Hur förbundet satsar på herrarna och damerna.
Ja, var ska jag börja?
Ja, men det finns ju en lång lista egentligen här.
Ja, en sak som tycker jag är helt sjukt, det är ju det här med att vi som åkte ut tidigt ur slutspelet fick vänta 6 veckor på VM-förberedelser. Det var ju en ny situation och sådär, absolut, men när vi inte ens får en, vi fick inte ens en helg tillsammans, vi som hade åkt tidigare. De hade kunnat ta oss till Stockholm en helg. Det har inte kostat mycket. Jag hade till och med kunnat betalt med egen resa bara för att åka och få träna med liksom delar av landslaget. Och sen, kan du räkna hur många förläge Tre Kronor har innan VM?
Jag tänkte faktiskt ta upp det. Det kom ju siffror på det att trots att Tre Kronor har vunnit VM-guld så har det varit en förlustaffär för förbundet. De har gått back 7 miljoner kronor. En del är ju de här förlägena som du är inne på här. Och även att Tre Kronors herrar vid guld får 3,1 miljoner i en bonus som sprids ut på herrarna. Får ni bonus?
Ja, jag tror vi har, nej, inte vid VM-mästerskap, men vid OS har vi medaljbonus i alla fall.
Men vad känner du när du hör just det?
Bonusen?
Ja, eller att Tre Kronor, bonusen, att förbundet går back här.
Ja, det tycker jag är jättekonstigt. Det är ju tråkigt och konstigt. Bonusen, pengar, alltså jag skiter egentligen i det. Jag tycker att förbundet har mycket bara med attityder och hur de marknadsför och jobbar med produkten Damkronorna mycket att göra. Så att jag har sagt hela tiden att de måste börja där. Vad vill de med Damkronorna? Och det är jättekul att höjdarna på förbundet sitter och skriver fina krönikor i tidningarna om jämställdhet och flickhockey och hej vad det heter. Men mot oss spelare så visar de inte ett skit.
Vad ska man göra i praktiken då, känner du?
Ja, men de pratar om att ja, det är U20-landslaget och herrarna som är, det är de som är attraktiva landslag, det är de som är intressanta, det är de som drar in pengar. Ja, men hur jobbar ni med produkten Damkronorna då? Visar ni utåt att det är en viktig produkt, att det är någonting, en del av Svenska Hockeyförbundet som är viktig? För mig är helheten viktig. För mig är från team 16 till U18 Damkronorna till Kronor, för mig är helheten viktig, och det tycker inte jag att de förmedlar.
För här ska man också prata om att en vardag mellan en dam- och herrhockeyspelare skiljer sig enormt mycket. Och när många i Damkronorna åker iväg på läger så måste de ta ledigt, vilket innebär en inkomstförlust också. Känner du att det finns en uppbackning där från förbundet kring de frågorna?
Ja, vi har ju haft en ersättning förlorad arbetsinkomst i år, men det skulle ju först inte vara det, utan det var SHL som sköt till pengar där och hjälpte till med det, vilket vi är otroligt tacksamma för. Men också sådana, de är duktiga på att ducka frågor och tycka att ja, men det ska klubbarna sköta, och det har klubbarna tagit ansvar för. Bara, men ja, man måste ändå se verkligheten, att det är ju ganska olikt hur herrarna har det fortfarande. Och jag tycker det är dåligt att de duckar frågorna istället för att egentligen stå för att ja, det är för dåligt och det är så här det är, och fejsa det istället och börja om från noll och bygga något bra.
Jag vet inte om det här stämmer, men jag har hört att ni i Damkronorna fick betala er egen dress också, landslagsdress.
Nej, det stämmer inte. Vi har alltid fått kläder och sådana grejer, så det är inga, det har de alltid stått för. Alltså, vi har aldrig behövt betala någonting själv.
Om du ska träffa Anders Larsson och förbundet, vad skulle du vilja ha för svar då egentligen? Hur de ska driva utvecklingen av damhockeyn och ja, men i synnerhet kanske Damkronorna?
Jag vill först och främst kanske ett ärligt svar på vart de ser Damkronorna i organisationen, om de bara ser det som en liten utfyllnad och någonting de har för att de måste ha, eller att de genuint vill satsa på flickor och damer. Egentligen skulle man väl sitta kanske ner och prata lite djupare med dem, inte höra de här politiska, korrekta, formella, jättefina svaren ute i media, utan kom och prata med oss, träffa oss, för att vi har inte träffat dem jättemånga gånger.
Det var en punkt som vi hängde kvar länge vid. En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Det är ju typ någon idol eller något då.
Det kan vara när du växte upp eller kan vara idag också.
Ja, alltså när jag var ung och växte upp så var det Therese Sjölander i Modo. Vi spelade ju väldigt länge med varandra, hon 10 år äldre, och hon var väl egentligen enda riktiga, ja, men hon var ju landslagsspelare och sådär i Modo när vi växte upp, och man tittade ju varje dag på henne.
Hon var ju med i silverlaget i Turin också.
Ja, hon var ju liksom den enda egentligen hårt tränade förebilden vi hade, vår generation, och vände till idag, de unga tjejerna idag.
Men just det måste, tycker jag är väldigt intressant. När du växte upp, var det killar du hade som förebilder då?
Min första idol var ju Fredrik Nordvall i Kramfors Division 1-lag.
Okej, intressant. Aldrig hört talas om det namnet faktiskt.
Nej, men det var, han var bäst i Kramfors A-lag när jag var liten. Så att jag och pappa gick till Latprisallen och fick alltid så här betta på första målskytt för 20 spänn. Då la jag alltid för nummer 20, Fredrik Nordvall. Så jag har hans klubba hemma.
Men är det inte enormt viktigt för unga tjejer att kunna ha kvinnliga förebilder också?
Jo, men det kommer ju mer och mer nu. Och just det, i vi ser i hockeyn, återigen killar, tjejer. Jag längtar till den dagen en 8-årig pojke springer runt och har en tjej hockeyspelare som förebild.
Maja Nyligen Persson kanske om 10 år.
Ja, men alltså, förstår du? Mm. Det är ju dit man vill komma. Att det ska inte vara tjejer och tjejer och killar och killar. Sen absolut är det jättebra om det blir för, om tjejerna får se att det finns mer tjejer som spelar, eftersom att damhockeyn är så liten fortfarande. Men förstå vad coolt
Nu vet jag ju att förbundet har ju startat upp en del hockeyskolor på somrarna och så, och aktiva dam- och flickspelare har ju ökat och är uppe på 5 500 ungefär. Men ska man jämföra med herr- och pojkspelare så är ju den siffran ungefär strax över 55 000. Ligger problematiken där att det är för få dam- och flickspelare?
Ja, det är klart att vi är för få, men det här är en jättestor fråga. Hur länge har du på podden?
Ja, hur många minuter som helst.
Ja, nej, men lite snabbt kan man ju bara dra det så att det rekryteras ju mer och mer, det är skitkul, men nu vi har ju också ett problem att behålla dem. Men förhoppningsvis nu, eftersom att nu verkar det blomma rejält med rekrytering, att de jobbar ju med frågor hur vi ska jobba med att behålla dem, så förhoppningsvis kan vi behålla den här generationen. Men just från rekryteringen, det är ju inte naturligt när man går ut och rekryterar för tjejer att börja spela hockey än. Går man ut i en skola och rekryterar till Tre Kronor Hockeyskola, så tror jag nog att det är 90% av tjejerna som inte känner sig träffad. Kontra att du ska gå ut och rekrytera till Adidas fotbollsskola, säger vi, på fotbollen. Då tror jag att alla barn känner sig att det här är någonting för mig. Så tyvärr är vi inte där än att det är naturligt där för alla barn.
Där kan jag uppleva att klubbarna kanske har gått före förbundet. För där har det ju förut varit till exempel Modohockey och Mododam. Brynäs och Brynäs dam. Men nu pratar man om båda representationslagen som Brynäs och Modo. Det tycker jag är väldigt viktigt, att det inte finns en avvikande part där, utan att man pratar om föreningen i stort och att båda lagen är lika viktiga.
Jätteviktigt, och jag blir lika förbannad varje gång när det fortfarande finns SDHL-föreningar som benämner sitt lag med dam. Jag blir fullkomligt vansinnig. För att göra de det så ska de börja benämna sina klubblag med herr också. Ibland måste man skilja på det, absolut, men i Brynäs nu försöker vi använda SDHL och SHL.
Ja, vi har många minuter på oss här faktiskt. Men vi fortsätter. En klubb du inte gillar?
Ja, gud, jag gillar ju alla.
Nej, gör du det?
Nej, det gör jag inte.
Du var på väg att ljuga här i podden.
Ja.
Det gillas inte.
Nej, men jag vet inte. Jag har ingen. Det är som bara någonting jag aldrig liksom tyckt att det var en speciell Linköping.
Okej, okay, ja.
Alltså jag vet
inte. Har du
inte? Nej, men jag tycker bara att den klubben känns... Jag vet inte. Identitetslös.
Plastig, tror du
ja,
ska säga.
Ja, men lite så. Jag vet inte. Det känns som att från första början, jag kommer ihåg när de gick upp på SHL, då kändes det som Linköping. Det finns ingen historia riktigt där.
Lite som när Växjö klev upp.
Ja, men och nu det kommer ju fler och fler sådana. Men jag kommer ihåg att de kom ändå upp under den där det ändå var ganska mycket så här anrika klubbarna uppe sådär. Och sen känns det som, ja, sen har de skapat damlag och så har alltid varit rivalitet mellan de lagen jag har spelat i mot Linköping och sådär, så att det är väl, men alltså ogillar det väl liksom sådär, men man, om jag säger så här, det är ett lag jag inte tror att jag skulle vilja spela i.
Hade vi suttit här för ett år sedan, hade du svarat Brynäs då?
Kanske efter det vi har gått igenom 99 och sådär, men nej, men nej, jag har inte samma känsla för Brynäs som jag om Linköping. Jag vet inte. Du tvingar mig att välja.
Nej, jag tvingar ingenting här.
För poddens skull så var det kul att jag valde, men...
Ja. Den förlämpningen hör du oftast ute på isen.
Gud, vi pratar aldrig mot varandra ute på isen.
Ja, men det där är... Jag är ju inte direkt aktiv hockeyspelare, så jag funderar över det där trash talk. Ja,
men damhockey, det händer knappt inte.
Det är
knappt,
så?
Det händer knappt inte. Det händer knappt inte.
Ja, men det är ingen...
Nej.
Du är så dålig.
Nej, jag får aldrig höra någonting. Oftast typ så här, så jag märker ju att ibland när man är uppvaktad mer gånger än andra, men då är det oftast typ ett extra hugg i vaden eller något sånt där man kanske får då, men det är inte mycket snack.
Men vad beror det då på? För i här hockeyn är det betydligt vanligare.
Jag vet inte. Fast jag kanske är för att jag inte är någon som snackar heller. Är man någon som snackar så kanske man får höra någonting också, men jag håller ju aldrig på med sånt där. Jag har kommer ihåg när Celine Tedenby sa att jag var den fegaste hockeyspelaren hon någonsin kände.
Sa hon det?
Ja.
Vad beror det på?
Alltså du är så meserika. Nej, men jag gillar inte det här att bli gruff framför mål när man ska börja puttas och grejer. Fokusera på att spela hockey. Det lärde pappa mig när jag var liten och det så har alltid varit.
Där borde kanske här hockeyn ta efter damhockeyn.
Ja, lite grann. Sen är ju känslor är kul och jag vill vinna och det är klart att jag blir arg och jag har nog också gett några extra i vaden på någon gång, men det är inte ofta förekommande om jag säger så.
Ska vi ta Tedenbys förlämpning där som den har, där du hör oftast, även om det bara var en gång?
Och min egen medspelare, det var härligt.
Ett lag du gärna vill spela för?
Los Angeles Kings, de har så snygga tröjor. fatta vad coolt om man har haft ett damlag och så bara LA Kings.
Tror du att det kommer hända inom din aktiva spelarkarriär?
Nej. De håller ju på nu med den här strejken du kanske har läst om där borta och de hoppas att NHL tar ansvar, men det hade varit coolt om det hade funnits ett...
Ja, vad händer där egentligen? Kommer det komma hit spelare till SDHL? Eftersom
ja.
Att det är den problematiken som finns.
Jo, men det tror jag väl att det hörs ju av så lite spelare nu sitter som tätt. Men just landslagsspelare, de tunga spelarna kommer nog stanna där borta och hitta något eget.
För att de tränar och spelar med landslaget.
Ja, jag tror att de skulle ha mer landslagssamlingar och försöka ha mer.
Men de har ju så här otroligt många landslagssamlingar redan.
Ja, men jag tror att de kommer göra något bra där borta just för landslagsprogrammen och sen försöka starta någon liga till nästa år då.
För det skiljer sig enormt mycket. Här är det mer ligafokus och där är det landslaget som betyder någonting egentligen.
Ja, under OS-år så är de ju samlade. Då bor de ju hela året med varandra, möter killar. Men annars nu så börjar det väl bli mer och mer klubbhockey där också. Men de har ju inte lika bra klubbliga som vi har. STH är ju fantastiskt bra liga. Säkert världens bästa just organisatoriskt. Och det är väl därför de går ut i strejk också, för att det är så dåligt där borta.
Och där har man inte satt träning i system på det sättet man kanske har gjort här. Där är det en, två träningspass, en match egentligen i de ligorna.
Exakt, och det är mycket att betala resor själv och sådär. Det är lite pojkhockey där fortfarande. Så att det skulle ju vara så coolt att det skulle starta typ en NHL för damer och så finns det typ ett lag i Florida eller typ Tampa.
Då drar du direkt.
Jag skulle kunna väga och spela ett år till kanske då.
Hur ser du på det då? Om du säger att det kommer in fler importer i SDHL? För det är ju en omtvistad fråga. Om vi ska återkoppla till en person vi har pratat om i podden. Leif Bork sa ju många gånger att han ville ha en gräns för hur många utländska spelare som skulle vara i ligan. Ser du det som en fara att svenska spelare trycks ner på något sätt i sin utveckling och färre får chansen? Eller kan det vara ett lok faktiskt som driver utvecklingen?
Både och. Jag tycker väl att nu börjar det väl bli ganska många utlänningar i våran liga och jag ser ju att det blir mycket bekostnad kanske man ska säga, men det tar ju en plats. Sen finns det inte så många svenska spelare som täcker våran liga och personligen så som spelare så älskar jag ju att tävla mot alla importer för de är grymma och sådär, men vi måste nog tänka till. Jag vill absolut inte ta bort importen och jag vill absolut inte bromsa någonting, men vi måste ändå tänka till på vart vi är på väg och jag känner väl ännu mer att det som hände för någon månad sedan med att åka ur VM har man väl också fått en tankeställare till att vad är det som håller på att hända? Så att,
Men skulle det kännas ok om vi säger att Göteborg, SD, något lag skulle värva ihop ett lag som bara består av spelare från Kanada, USA?
Nej, checken. Då kan vi lika gärna ta bort de lagen och färre lag i ligan.
Så då tycker du att det ska vara rimligt med en gräns då?
Om det fortsätter så här så tror jag nog vi måste sätta en gräns.
På vilken nivå? Var ska man ligga tycker du?
Ja, men fem är nog sju kanske, tror du?
Det är dit vi kommer att hamna tror du, med tanke på att fler och fler kommer leta sig till SDHL med tanke på, som du säger, att organisationen
alltså,
ligger
nästan pass. Jag hoppas bara att vi inte behöver sätta någon gräns alls på att klubbarna tar ansvar. Att vi tänker till, att vi ser våra unga svenska tjejer och ger dem en bra roll och tydlig roll och en utvecklingsplan för dem.
Och att det ska finnas flicklag och en röd tråd upp
ja,
till A-laget.
Jobbar man med det och tar ansvar för allting så kommer vi inte att behöva och behöver inte prata om de här frågorna. Så att,
Det är där man måste börja på något sätt.
Ja, jag hoppas det att alla tar ansvar. Och att det inte bara man ser att vinna till vilket pris som helst. Utan att man kanske borde se det med lite långsikt. För gör man någonting långsiktigt något bra så kommer man ändå vinna.
Plan efter karriären? Det låter som att du har tänkt ut någonting i alla fall.
Jo, men jag vill ju bli sportsligt ansvarig för den här organisationen.
Det är så?
Ja, det skulle ju vara
häftigt. För Brynäs eller?
Det vet jag inte, men jag är i Brynäs nu och det ser jag väl inte. Man måste våga drömma. Jag gör det. Det skulle vara häftigt. Sen när det är och när man kan ta, om det händer, om jag någonsin blir kompetent ska man vara för att kunna ta. Det ska inte bara vara att ja, men vi testar för att du är tjej. För att det kanske är den ibland också att ja, men vi ska visa att vi tror på tjejer.
Du vill förtjäna din plats kan man säga.
Har man den kompetensen så tycker jag att man kan få vara i den här rollen. Och jag inspireras, tycker att det känns spännande. Så att jag kommer att göra allt och försöka utveckla mig själv i min yrkesroll för att bli kompetent.
När tror du att du ska vara mogen? Du är 28 idag. Du säger att du inte är bestämt hur många år du ska spela. Men i den roll du har påbörjat i Brynäs som damansvarig så kommer ditt kontaktnät bli bredare. Du kommer lära känna fler folk. Så hur många år bort tror du det är innan du känner att du ska kunna ta ett ansvar för en hel förening?
Ja, så jag vet inte, det går fort i hockey och ibland så går det inte
alls. Där kom första klyschan.
Ibland går det inte alls som man har tänkt. Nej, jag vet inte. Alltså jag har insett nu efter många år att jag är duktig på att leva i nuet. Jag tycker det är ganska skönt. Det är klart man har drömmar och jag har precis sagt att jag drömmer om att bli sportsligt ansvarig för den här organisationen och det får ta den tid det tar i så fall. Jag kan inte säga någonting. Nu ska jag spela hockey ett år till i alla fall.
Ska jag säga Andreas Dackell, watch out.
Jo, men det vet jag. Flåsan.
Du är på honom eller var det?
Nej, vi jobbar jättebra tillsammans. Och jag tror att han lär sig nog mycket av mig redan nu. Och jag lär mig mycket av han. Precis som jag lär mig mycket av Sundlöp. Man lär sig av varandra. Jag tror alla har någonting som man inspireras och hjälper varandra. Det var därför man valde lagidrott från första början.
Erika, det var enormt kul att sitta och podda här med dig.
Detsamma, jättetrevligt.
Och ni som lyssnar på det här, ni får gärna prenumerera och betygsätta på det. Jag hoppas att du också kommer göra det, Erika.
Ja, vad är högsta?
Ja, det är väl 5 stjärnor man kan få.
Ja, men då kanske.
3.
Är det något snyggt litet ljud och sådana här ljudeffekter och grejer i den här podden? Så.
Vi har ju en jingle och sen kommer vi faktiskt avsluta med din låt. Du ska få välja en.
Wow! Måste jag säga den här?
Ja.
Alltså så här spontant direkt så väljer Lars Winnerbäck alla dagar i veckan.
Det är en favorit.
Ja.
Vilken låt ska vi ta då?
Lågsäsong.
Då kör vi. Lågsäsong med Lars Winnerbäck. Det avslutar Erika Gram-podden helt enkelt. Tack för att du var med.
Tack!
Lågsäsong för vågorna som ensamt slår mot klipporna. När ingen ser och ingen hör. Det är lågsäsong. Vi turister ser på allt det bästa har vi redan sett. I böckerna, på vykorten, det andra hänger kvar för den som undrar. För den som orkar läsa mer än rubriken, ta till sig av kritiken som blåser omkring. Punktdrottning är ett skyltfönster på New Bond Street, att du skulle hitta. Då är vi nära något nytt igen.
Då var veckans avsnitt slut. Hoppas att ni hade lika kul som vi hade. Och glöm nu inte bort poddens två sponsorer, ICA Quantum Nacksta, som erbjuder färdrätter för alla där ute. Och ska ni göra om badrummet eller köket i sommar, då är det Eurokakel ni ska vända er till, för de är ju experter på kakel och klinker.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.